Hej allihopa och välkomna till veckoanalysen. Idag är det jag, Sebastian Grilowski-Karling, som sitter här tillsammans med min kollega.
Katrin Dahlin.
Ja, det är alltså två stycken bekanta röster här i veckoanalysen. Men det är inte den bekanta programledaren i form av Mattias som brukar sitta här. Han är nämligen borta på sportlov och har det bra. Så då får helt enkelt jag och Katrin steppa in och ta den här. Men som Cage the Elephant sjunger i en av mina favoritlåtar: There ain't no rest for the wicked, money don't grow on trees. Så jag och Katrin får helt enkelt vara här och jobba och se till att våra pengar växer.
Exakt, eller för oss mer filmintresserade, money never sleeps.
Yes. Men någonstans där pengar faktiskt tycktes växa på träd under förra veckan, det var ju på Nvidias aktiekurs. Ni som har lyssnat på den här podden förut, ni vet att vi har pratat väldigt mycket om Nvidia. Ett bolag som jag personligen tycker väldigt mycket om. Jag och Mattias har ju också ett bett om vad Nvidias aktiekurs ska ligga på under hösten. Och det ser ut som att Mattias kommer bli skyldig mig en lunch. Men den dagen, den sorgen för Mattias. Men nu ska vi prata om hur rapporten kom in. Och visst var det spännande när de till slut rapporterade det här, Katrin?
Det blev jättespännande. Framförallt så hörde jag till på Tipping Point. Men du kanske vill utveckla själva rapporten mer. Vad såg man egentligen?
Återigen så kom ju Nvidia in ganska bra mycket bättre än väntat. Earnings per share, alltså vinsten per aktie, kom in på $5.16 mot väntade $4.64. Och sen lite beroende på hur man ser vinstmåttet så får man ju lite olika siffror. Men kollar man på deras net income, alltså vinsten efter skatt, så kom den in för kvartalet på $12.29 miljarder, vilket är en ökning med 769% mot samma kvartal året innan.
Herregud, och ändå säger vdn att det är först nu man har en tipping point. Ja. Jag kommer tillbaka till den. Jag tycker att det är fascinerande när man har ett bolag som har vuxit så pass kraftigt på ändå hyfsat kort tid. Och det är först nu man säger att man når den här tipping pointen när man ser någon form av liksom exponentiell tillväxt.
Ja.
Eller dylikt framöver.
Det är verkligen spännande. För det har ju verkligen varit bolaget på alla släppar under i princip hela förra året. Och de kom in och överträffade på i princip alla punkter. Omsättningen var $22.1 miljarder mot väntat 20,6. Så det var ju verkligen tokstarkt. Men de ser ju ännu mer positivt på framtiden än vad alla analytiker gör egentligen. Och det är ju väldigt positivt för oss som ändå har en relativt stor position i Nvidia i våra globala aktieportfölj.
Oh ja, vi är ju både positiva på IT-sektorn och på Nordamerika.
Ja.
Så det blir ju positivt i dubbel bemärkelse här.
Exakt. Men om vi rör oss vidare från den här dunderrapporten som kom in förra veckan. Var det någonting mer intressant som vi fick ta del av?
Ja, men det var väl egentligen ett antal grejer jag skulle vilja göra nedslag i. Först om vi håller oss kvar någon sekund på Nvidia-spåret, så som du var inne på, det färgade ju hela marknaden när rapporten kom. Så det lyfte ju inte bara upp amerikanska börser, utan det bidrog ju också till uppgången i Japan som redan har tuffat på i ganska bra takt,
ja,
men som under förra veckan då skrev ny börshistoria när det nådde ny all time high. Sist vi hade de noteringarna var december 89, så det är ju alltså när du och jag föddes ungefär.
Nej, sju var väl inte ens år före jag föddes.
Ja, nej, men det
så
var
äntligen.
Det är alltså 34 år sedan vi var i de noteringarna.
Ja.
Så att det här är ju definitivt något som det jublades om borta i Japan. Och Japan annars är ju spännande, för det är ju det landet som varit utmärkande på många sätt. Inte minst om att börsen då det har gått väldigt många år innan man har nått de här noteringarna. Men de har ju fortfarande väldigt låg ränta. Om man jämför med många andra länder så har man ju höjt räntan till ganska höga nivåer. Men i Japan ligger vi fortfarande med negativ ränta på minus 0,1.
Mm.
Och det är ju spännande i sig och kanske kan vara en av anledningarna till att börsen är där den är idag. Eller vad säger du kring det?
Ja, men absolut. Det är ju någonting som bidrar. Och sen så är det ju också när man flyttar mycket produktion eller framförallt etablerar väldigt mycket mindre ny produktion i exempelvis Kina på grund av både den ekonomiska lagstiftningen men även de geopolitiska riskerna. Då är ju Japan också ett land som är väldigt högteknologiskt och där det finns mycket potential att etablera väldigt bra högteknologiska fabriker. Så det är ju också någonting som bidrar. Dels de geopolitiska riskerna i Kina, dels den här AI-boomen som vi faktiskt har sett. Båda de kan ju vara väldigt positivt för Japan som land och som ekonomi.
Japan har vi också i våra portföljer, till exempel i globala aktieportföljen ligger väl ungefär 2,5% investerat i Japan. Så även där fick vi ju då lite skjuts av Nvidia-rapporten och IT eller tech, så att säga skjutsen som vi har haft nu senaste tiden.
Ja.
Men du var ju inne på andra grejer som hade hänt förra veckan, så låt mig kort bara säga något ord om det då.
Mm.
Samma dag som Nvidia kom så fick vi ju också protokollet från amerikanska centralbanken Fed, senaste räntemötet där.
Ja.
Det kom ju lite i skymundan, ska väl säga, efter Nvidia då. Så att
var det inte lika intressant när man såg rapporten?
Låt mig säga så här, marknadsrörelserna blev begränsade. Sen får man väl göra vilken tolkning man vill då. Men det som har lyfts fram från Fed-protokollet är väl att man inte har någon stress att sänka räntan, utan man snarare så att säga vill vara säker på sin sak och hålla emot kanske lite längre innan man styr om den skuta. Man ser lite risker med att man ser större risker med att sänka för tidigt än att ligga kvar med en för hög ränta eller en hög ränta under för lång tid, så att säga.
Och det är väl egentligen klokt. Även fast vi vill se räntesänkningar så vill vi ju inte se det på bekostnad av att inflationen då skjuter i höjden igen och att vi då måste ha ytterligare en period med höga räntor. Utan vi ser väl hellre att vi håller i lite längre nu så att vi sen är klara med problemet.
Absolut, det är ju ofta lättare att, så att säga, stimulera. Det har man ju mycket erfarenhet av hur man går tillväga. Så behöver du snabbt börja liksom lätta på politiken, vet man hur man gör. Det blir betydligt jobbigare om man sänker för snabbt och sen skjuter det fart igen. Och så börjar man ifrågasätta förtroendet för centralbankerna. Där vill man ju inte hamna. Så det är klart att från Feds håll har man väl den här oljekriserna i färskt minne där man såg hur KPI-inflationen tickade upp i första oljekrisen och så kom den ner och så trodde man så att det kanske var över och sen ser man en ny vändning uppåt igen.
Ja.
Och det finns ju, om man lägger liksom en gammal inflationsserie framför eller bakom då en ny inflationsserie, som man helt enkelt tittar på samma data bara över två tidsperioder, så ser man ju att det är ju, beteendet nu är ju väldigt snarlikt det som var under oljekriserna. Så att här finns väl en rädsla att det här ska skjuta upp igen.
Ja.
Och då är man väl hellre lite för försiktig och håller emot lite för länge då,
ja,
än att ändra om och sänka för snabbt.
Ja.
Och där har ju fått effekt på marknaderna.
Mm. Ja, men vi har ju sett att prissättningen på när de här räntesänkningarna ska komma har ändrats en hel del. Men det viktiga är väl kanske inte exakt när de kommer. Eller vad skulle du säga?
Nej, det viktiga är ju riktningen här. Så att så länge de här sänkningarna kommer som är förväntade så spelar det inte jättestor roll om det börjar i maj eller juni, så att säga.
Nej.
Det är klart att för den enskilda konsumenten så blir det ju jobbigt med hög ränta under lång tid, men marknadsmässigt så är det snarare riktningen som är det viktiga.
Ja. Händer det någonting mer intressant på inflationsfronten?
Ja, men vi hade ju också en svensk inflationssiffra. Mm. Och där var det väl lite blandat utfall, så att säga. Tittar man på den officiella målvariabeln, KPIF, det som Riksbanken styr efter, så kom det in lite högre än som var förväntat. Mm. Tittar man istället på KPIF och så tar man bort och rensar bort energipriserna, då kom det in så som marknaden förväntade sig. Mm. Det som gör det lite svårtolkat är ju att det här var en januarisiffra, och i början av varje år så gör man också en uppdatering av vad konsumenterna köper. Så det kommer sån här omviktning in i spelet också. Mm. Så det gör att man får väl tolka den här siffran lite mer ödmjukt. Och jag tror egentligen inte att den ändrar om eller omkullkastar Riksbankens planer på att gradvis sänka räntan, möjligtvis redan det här halvåret, vilket är det de har signalerat och vilket vi också tror att de kommer göra kring sommaren.
Ja, det vore ju väldigt positivt. Snart ska vi vända blickarna mot vad som händer den här veckan, för det finns ju lite intressant inflationsstatistik att prata om även för denna vecka. Men i min exaltering så märker jag att vi hoppade över lite intressant Nvidia-statistik. Nämligen i och med att de steg då med 16,4% därefter rapporten. Då blev de ju också det bolag vars marknadsvärde har stigit mest under en enskild handelsdag. Ett rekord som sattes bara 3 veckor tidigare av Meta. Och vi pratade ju på den här podden om att Meta hade stigit med ungefär 2,5 Atlas Copco under en handelsdag. Så då är frågan till dig, hur många Atlas Copco steg Nvidia med under en handelsdag?
Ja, för att inte förta spänningen allt för mycket så frågar jag, ska jag gissa rätt eller ska jag gissa rätt? Nej, men vi har ju räknat på det här och det är väl uppe i någonstans 3,5 hade jag gissat.
Ja. Det stämmer mycket bra. Du har ju skrivit om det här i veckoanalysen, så det är tur att du kan svaret på det i alla fall.
Ja, men exakt.
Men med det så tycker jag att vi kan hoppa över och gå in i vad vi ser under den här veckan. Det är ju sportlovsvecka, så det är ju många som är borta på semester. Men som du sa i början, money never sleeps. Och vad har vi då för intressanta saker som händer den här veckan?
Fokus kommer ju definitivt att ligga på amerikanska inflationssiffran igen då, på torsdag. Och nu har vi ju närmat oss slutet av amerikanska rapportsäsongen. Så då blir ju fokus igen då på prissignaler och sentimentsindikatorer eller signaler om hur ekonomin egentligen mår.
Ja.
Så jag hade definitivt pekat ut torsdagen som det man riktar blickarna mot då. Och nu är det ju PCE som kommer, så det är Feds målvariabel. Det vi hade för någon vecka sedan var ju KPI. KPI kommer lite tidigare och det finns vissa viktiga skillnader mellan KPI och PCE. Bland annat viktningen och hur mycket bostäder utgör av det här. Och varför jag nämnde bostäder är ju för att bostadskomponenten var något som drev upp KPI-siffran en hel del.
Ja.
Och i och med att den väger mindre i PCE så finns det ju möjlighet här att PCE-siffran kanske inte ökar lika mycket.
Mm. Och visst är det så att PCE är det som Fed brukar gå efter. Det som kallas för Feds favoritmått.
Exakt, det är ju den de styr efter. Så att det är den de tittar säkert på många olika datapunkter, så brukar det vara för centralbankerna. Mm. Men om det, när vi i Sverige pratar om KPIF, då pratar Fed om PCE:n.
Ja. Ja, men då vore det ju absolut bekvämt om den inte steg lika mycket som KPI då. Eller inte, ja, den kommer in lägre än KPI helt enkelt. Det vore ju trevligt.
Exakt. Och det är ju något som Fed också har pekat på, att de tittar kanske inte på enskilda månader, utan de vill ju liksom se den här trenden. Det framgick bland annat då på senaste Fed-mötet.
Ja. Är det någon mer intressant data du ser för veckan? Eller?
Ja, annars så att säga, man kan ju alltid leta efter en nål i höstacka. Det är ju en hel del datapunkter som rör fjärde kvartalet, men det är lite old news. Mm. Så ska man vara lite mer framåtblickande så har vi då även en inflationssiffra från euroområdet. Det är ju också intressant med tanke på att det innebär, eller kan så att säga påverka vad Europeiska centralbanken gör.
Mm.
Och nu ligger ju ränteförväntningarna på samtliga banker i praktiken att vi får en hel sänkning först i juni.
Ja.
Så att vi skiljer inte så jättemycket nu mellan Svenska Riksbanken, Fed eller ECB. Men annars så blir det ju då sentimentsindikatorer där vi får inköpschefsindex för tillverkningsindustrin som kommer. Och det här tycks ju redan ha bottnat ut och vända svagt uppåt då. Men det ligger fortfarande kvar i kontraktionssidan. Så här får man väl hålla ögonen på så att säga. Dels vad huvudindexet kommer in på och så får man titta lite i detaljerna. För det kan ju finnas såna här luriga grejer som leveranstiderna som påverkas av Röda havets, eller fraktkostnaderna däremellan och leveranstiderna.
Ja.
Så att här får man väl så att säga ja, titta både på aggregatet och det underliggande.
Ja, så kort och gott är det alltså fortfarande viss försämring, men att försämringstakten är långsammare än vad den har varit tidigare.
Ja, men precis. Det är väl det som ligger i korten.
Ja. Ja, det är inte mycket spännande som händer på rapportfronten nästa vecka. Utan vi har ju i princip gått igenom den här rapportsäsongen. Det är några bolag som sticker ut. Det är exempelvis mjukvarubolagen Salesforce och Snowflake. Det är datorbolaget HP. Och sen är det lastbilstillverkaren Daimler. Daimler Truck som rapporterar nu i veckan. Men utöver det så ja, har vi faktiskt fått ta del av de mest intressanta rapporterna. Så nu blir det lite mer sporadisk bolagsdata under den kommande månaden innan vi börjar ladda upp inför nästa rapportsäsong.
Ja, men exakt.
Ja, men ska vi säga så?
Det tycker jag. Och som en liten blänkare till nästa veckopodd så redan nästa vecka får vi ju Super Tuesday. Så det finns ju något att prata om då också, ja, även om rapporterna
spännande.
Tar paus.
Det ser vi fram emot. Men då får vi tacka så mycket för oss.
Tack.
Hej.